just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej allihopa och varmt välkommen till våran podcast Kulturbarnen med mig, Ida Tirén, författare och kulturjournalist.
Och mig, Pontus de Wolf, låtskrivare och vad kan man kalla mig? Beatmaker, producent. Det är de unga termerna nu för tiden, de liksom springer bort från mig.
Ja. Välkomna.
Välkomna, vad pratar vi om i den här podden, Ida?
Vi pratar om kultur och att vara kulturarbetare,
ja.
Och att älska kultur.
Ja, verkligen. Vi har lite olika infallsvinklar. Du är väldigt bra på böcker och jag på musik, tycker jag själv. Och,
ja.
Men vi inrymmer ju allt det andra emellan. Du frågade här vilket avsnitt vi skulle påa och det är 104. Jag tänkte, om du vill så kan vi köra 103b och bara fortsätta prata om Beatles också.
The never ending story. Ja, precis. B-sidan av den här singeln.
Ja.
Jag har fortfarande inte hört den. Jag kanske måste...
Aha, ja, vad spännande. Vi får ta ett extra. Du vet, det är väldigt fint. Du som inte vet. Den heter ju Now and Then, den nya låten. Och B-sidan på singeln är ju deras första låt, Love Me Do. För att liksom...
Aha.
Verkligen sluta
full
cirkeln.
Full circle.
På. Väldigt härligt.
Jag sitter faktiskt här med en stor packe papper i min hand. 255 sidor närmare bestämt. 259, förlåt, med inklusive allt. Och det är nämligen min bok som jag tror att jag äntligen är klar med.
Vad spännande. Wow.
Ja, jag har liksom avsatt tid nu senaste veckorna och har en vecka till här som jag har avsatt enbart till det här. Mm. För så kallat deep work. Nej, men jag har verkligen fokuserat arbete utan störningsmoment.
Mm.
Och knappt svarat på mejl. Liksom. Jag verkligen bara så här, nu fick jag fokusera på det här. Och för att bli klar och jag ska skicka mitt manus antingen nu veckan eller veckan på, vi får se, men inom en vecka ungefär till mitt förlag.
Mm.
Och så får vi se vad de säger. Min förhoppning är ju då att min förläggare Rickard ska tycka att det är på natur och kultur, alltså att han ska tycka att nu har du kommit rätt, nu kan vi gå vidare till en redaktör och finslipa sista innan vi sätter ett datum för utgivning. Det är min förhoppning. Ja, men nu ska jag i alla fall läsa igenom det här manuset och se sista finliret och sen då för in ändringarna i datorn och sen skicka iväg det. Och för er som har lyssnat på podden mer än ett avsnitt så det här är ju en följetong då som vi började podden för 2 år sedan, 2,5 år sedan. För jag har hållit på med den här boken som huvudfokus. Alltså, inte heltid på hela tiden, men ja, heltid faktiskt en period, ett år ungefär. Men huvudfokus i mitt liv, liksom. Allt annat har fått vara för att assistera det här nu i alla fall 3 år.
Mm.
Fast jag har haft idén i mer än 10 år. Men jag har haft väldigt fokuserat på den här i 3 år. Och så det känns väldigt skönt att, och speciellt att gå ur den här processen. Eller börja närma mig att gå ur den i alla fall.
Ja.
Men min vana trogen har jag ju såklart redan börjat på nästa bok.
Ja.
Man får liksom ingen paus utan direkt så. Okej, nu äntligen kan jag börja med nästa bok som jag har letat och väntat på att få komma igång med.
Ja.
Så att det är lite så här var det med den här också. Att jag började med den typ samma dag som jag blev klar med min förra bok. Att omfram ett vattenfall heter den. Den finns. Men samma dag jag blev klar med den så började jag med den här. Så att det är liksom, det bara fortsätter. Så att, ja.
Det är ett långt, hårt slit det där att vara författare ändå.
Ja.
Jag kan ändå glädja dig med. Jag har läst ut den här Stig Dagerman och Stina Björk. Biografin som jag hade börjat som Lo Dagerman, deras dotter, har skrivit. Och den handlar ju mycket i medan Stig Dagerman lever om hans... ångest och hans skrivar, vad heter det? Inte strejk.
Skrivkramp.
Skrivkramp, tack. Han kan ju liksom skriva artiklar och teater och filmmanus. Men det är liksom inte det han räknar som det viktiga, utan det är ju böckerna.
Nej,
liksom.
Nej, jag känner igen det där.
Ja, och sen, men det roliga, eller det som är spännande, är att alla de här andra medierna flyger förbi. Teatern blir modern, det blir talfilm, eller färg, ja, det är tidigare. Men liksom, alla de här andra branscherna som han skriver för utvecklas hela tiden. Men boken är ju ganska permanent, liksom. Ja, i sin form. Mm. Och ser man tillbaks på hans karriär så är det ju bara böckerna som är kända idag. Liksom,
jo.
Det är en pjäs här och där och liksom några artikelsamlingar, men det är ju författandet av romaner som är det bestående mediet på något vis.
Nej, alltså, jag måste bara flika in lite där, för att det här är en konstant tanke jag har haft länge, alltså i de 20 åren jag har skrivit dagligen, alltså försökt skriva skönlitteratur dagligen, med ganska lite output då. Jag tänker 20 år har jag släppt en bok och ändå skrivit varje dag. Det är inte så mycket liksom, resultat, men då har jag ändå skrivit mycket artiklar. Jag har ändå jobbat som frilansjournalist i alla fall ett dussin år nu, liksom. Inte lika aktivt längre, men väldigt aktivt tidigare. Men jag har alltid gjort det lite med vänsterhanden, och jag är ju högerhänt, för att förtydliga. Så att jag har alltid tänkt att det var lite så här, det här är någonting jag gör för att tjäna pengar, lite så här brödföda, man håller upp, liksom, det är kul, och tycker det är så där stimulerande. Men det har ju aldrig varit det som är mitt fokus, utan jag har liksom lagt min riktiga tid på att skriva mina böcker, som inte syns då.
Ja,
och
visst.
Sen har man skrivit artiklarna lite så här. Men det jag kan ångra lite i efterhand, alltså nu kan jag känna så här, jag hade ju kunnat liksom, hade jag varit lite mer duktig flicka, alltså ska göra en perfekt artiklar, då hade jag kanske varit lite mer framgångsrik eller känd i det. Jag vet inte. Men jag menar bara, då kanske folk hade ändå så här, Ida, hon skriver bra. Liksom. Jag vet inte. Men jag menar bara att jag har ju alltid gjort det lite oseriöst, typ. Medan mina böcker har jag lagt tid på. Men det är ju ingen som läser böckerna. Och det är ju så alltså, jag har ju lagt så mycket tid på någonting som ingen ser, liksom. Så, men någonstans har jag ju en uppfattning om att det här osynliga arbetet ackumuleras och syns när det väl syns. Mm. Alltså, man kan säga, men det här är bra för att jag har gjort 20 års arbete bakom. Men det är inte säkert att det syns. Tänk så är det bara helt onödan. Tänk så har jag bara lagt 20 år på någonting som ingen ser och ingen bryr sig om. Jag kunde skrivit bra artiklar som i alla fall någon hade brytt sig. Men som du säger, det finns ju hela den här tanken om evigheten.
Ja, alltså chansen kommer ju ges för de där böckerna väldigt länge.
Ja, exakt. Det är alltid så. Jag skriver min liksom lite så här, man måste ju vara lite lätt megaloman för att lägga mycket tid på att skriva böcker. Det ingår ju lite i idén, typ. Annars gör man ju inte det. Så att i den delen av min hjärna så är det så här, men jag skriver för evigheten. Mm. Jag skriver ju för framtiden, liksom. Sen kommer förmodligen ingen bry sig i framtiden, men man måste lite ha den inställningen, typ. Som Stig Dagerman.
Ja, men han kommer ofta så här, 10 sidor skriver han på en timme, typ. Och sen är det bara tyst i 3 månader. Eller så skriver han så här, jag skrev en bok på en helg, liksom. Att han får så här feber, väldigt
maniska
polariserad.
Skor,
typ. Ja, exakt. Fast då är han väldigt lycklig, liksom. Det är det som är så synd. Så att jag tror att han, liksom, han skulle ju säkert varit en liksom utmärkt bloggare om han hade levt idag eller för 10 år sedan. Men då kanske han inte hade samlat sig för de här. Alltså då hade han kanske, det har kanske blivit som ett antidepp för honom. Att han, alltså jag kan inget om antidepp, förlåt om jag förolämpar någon. Men att han liksom skulle så här, snarare mikrodosera den här febern på en blogg eller i en, som han var ju krönikör i och för sig. Men att han liksom hade kunnat bortse från den här pressen att skriva verket med stora versaler.
Alltså jag såg nyligen en film om Dorothy Parker och den kända amerikanska författaren som idag är mest känd för sin typ aforismer, alltså korta texter. Och hon var ju väldigt aktiv på 20-talet med något som heter Eloquin Circle. Jag vet inte, pratade om det här på den förut? Nej, i alla fall. Och det var en bra film faktiskt från typ 90-tal som jag tycker ändå var sevärd om henne och den här gruppen då. Och det här hotellet var ett hotell som hette Eloquin och så var det ett runt bord de hade på hotellet där de alltid samlades. Och under 20-talet, jag är ju kan ju inte det här efter min förra bok handlade mycket om 20-talet, så jag har läst på mycket. Men det var ju verkligen en kafékultur på den tiden, också i Paris då, man hade de här kafékulturerna, liksom, man träffades på kaféer och alla konstnärer, författare, särskilt de här expatsen som befann sig i Paris, de samlades och fikade. Och vi har ju en så här romantiserad bild av det här, att det är så romantiskt och fint och så här. Men det intressanta när man läser på lite om det här är ju att de allra flesta av de här intressanta spiritistiska, nu menar jag spiritistiska på det riktiga sätt, ursprungliga, ja, inte andliga, utan liksom härliga, glada, glädjefyllda, intressanta personerna, mm, de kom ju aldrig längre än till den här kafékulturen. Alltså de satt där runt det här bordet med Dorothy Parker, och den enda som vi vet, som man minns idag, är typ hon, någon till, och så var det så här, Groucho Marx var med ibland, mm, liksom, men han var inte riktigt. Så att de flesta, alla de typ dog av leverproblem typ, eller för alkoholister allihopa i princip, eller rökte för mycket. De gjorde inte så mycket. De var väldigt roliga och härliga i det här bordet. Och samma sak i Paris som hade med. Och jag tänker att lite så har vi ju det idag, fast idag är det ju typ i, som du säger, bloggar eller Substack, eller framförallt typ Twitter och Instagram. Inte så mycket Facebook längre, men alltså, sociala medier tror jag har sugit upp, har ju blivit vår moderna kafékultur. Man bara får de här connections, man träffar någon och babblar lite på nätet och så lär man känna varandra, som man gjorde förut på ett café i Paris. Liksom.
Och eller om man gick på Södra Latin och gick på Café String, kan jag säga. Där, det är några av oss som fortfarande håller på med musik.
Intressant. Ja, ja. Det får du berätta mer om. Jag är ju uppväxt i Värnamo, så jag är ju inte kulturbarn, vill jag förtydliga för alla nya lyssnare. Det är ju lite ironiskt, våran titel. Det är ju inte en faktisk beskrivning om så.
Ja.
Men
för nytillkomna.
men jag tycker bara det är intressant att så här, vad händer? För jag tror det är väldigt många begåvade människor som skulle kunna skriva bra böcker, som lägger tiden på att skriva roliga tweets.
Ja, och precis.
Det är inte, eller bara pumpar ut halvfärdiga tryckta saker, produkter, liksom, böcker eller så här, som inte liksom är så bra för att man inte jobbat igenom det. Man har inte lagt 10 år på det. Liksom. Men då är ju frågan, är det ett problem eller är det bra?
Ja.
Alltså, jag vet inte vad värderingen i det här, men om man då ska tänka som du säger med Stig Dagerman, att säga, ja, men för framtiden, man kommer ju bara ihåg en hit, liksom. Man kommer inte ihåg någon som släpper typ 10 halvbra låtar. Man kommer ihåg någon som släpper en skitbra låt. Och liksom, hur många tweets minns man typ? Jag vet inte, alltså jag har ingen aning, jag har inget svar på det här. Alltså.
Nej, precis. Alltså, man ska ju tillägga att han tog ju sorgligt nog livet av sig som väldigt ung. Den här skrivkrampen och ångesten vann ju över honom, liksom. Så det där tog det sig ju väldigt drastiska konsekvenser, eller vad man ska säga. Men det man får lite mörker i blicken, det är ju om man tror sig leva i en tid som bara innehåller det här snabba, liksom, som många ofta är framme och påpekar här under just vår tid. Men jag tror också att det där, att
man måste haka på det, liksom.
Exakt. Ja. Men att det ligger en utbildning i att hålla ut, alltså att kunna fokusera på att skriva, inte vet jag, 5 timmar i sträck, flera dagar i veckan. Det är ju liksom, för många är ju det en övning. Och många är ju lata inför övning, liksom. Det är inte där, man ska ju vara bra på att skriva och sen ha en uthållighet som inte får en distraherad av massa andra saker.
Ja, det är lite såhär sittfläsk jobb, liksom,
exakt,
på något sätt. Ja.
Och det tror jag att man kan, alltså att man får inte lida av FOMO och snabba kickar.
Nej.
Som till exempel författare eller kompositör eller liksom, alltså om man ska lyckas eller vara långsiktig i det. Man måste ju verkligen.
Nej, det är ju väldigt, man får ju väldigt lite bekräftelse per bok, om man säger så. Alltså, man får ju kanske bara så, nu släpps boken, och då är det 5 års arbete som ska ut. Man får ju inte det här dagliga som man får på en retweet, på en tweet eller vad det kan vara. Liksom, man får ju inte den här bekräftelsen på samma sätt.
Nej, och det är ju en annan ego boost med den här podden för nytillkomna. Att vi är ju trötta på att inga vill ringa och intervjua oss, liksom.
Det är därför vi har den här podden, för att orka fortsätta.
Ja, jag tyckte det var så jobbigt att bara säga, jag har massa saker att säga, och så släpper man ett album vart tredje år, och det är bara då folk frågar någonting om.
Ja.
Det, alltså, det tycker jag är väldigt positivt med det här, liksom, att alla medier är öppna för en. Apropå det så tänkte jag tänkte skicka över en låt till dig som jag börjat jobba med i veckan. Är det okej?
Nej, vad kul!
Ska vi se.
Ja, vad kul, jättegärna.
Jag sms den till dig, så kan väl du kolla in de första 30 sekunderna. Ja, men kul.
Shit, vad spännande. Låter bra.
Ja, trevligt. det roliga med den här, så jag tänkte prata lite om den här tjejrösten som,
ja,
som är med i den.
Jag tänkte att det lät så, jag tänkte kanske det var Luna. Nej, det är inte Luna.
Nej, det är inte Luna. Linnea, men ja, det är en indie artist.
Ja, och sen tänkte, först tänkte jag att det var hon. Så tänkte jag att det var... Jag kände igen rösten. Men jag kunde inte riktigt placera...
Lite så, tänkte du Sibyl Attar?
Jag kanske inte riktigt kände igen hennes röst på rak arm. Men det, ja, no, det kan nog stämma.
Ja, jag ska avslöja nu att det här är ju jag med en AI-röst.
Nej!
Som, jo. Shit, jag har varit men, så pirrig. Jag,
va? Men nej!
Jag vill att visa dig det här. Och varit så nyfiken på vad du... reagera.
Var det därför du ville ses? Du bara, kan vi spela in podden i din frilanskontor? Var det därför du ville se?
Ja,
du ville få min live reaction. Jag bara, nej, jag pallar inte. Jag åker in till stan. Så jag är trött. Så kan vi spela in på det? Okej, okay, ja.
Wow, victory. Nej, men det här är ju...
Det lät så mycket
som... Det
här
är så sjukt.
Ja, men så, det, nu kan jag säga det, jag tänkte säga innan, jag vill inte förelämpa någon, men det lät ganska mycket som så här, en blandning av väldigt många tjejröster som är populära i svensk pop.
Ja, vad roligt.
Det var
ja,
min precis. Tanke, att jag, så här, det låter som en amalgam av så här, typ fem olika artister som jag...
Ja.
Alltså det, som, det finns en särskild stor tjejröst som är ganska populär i svensk pop, som är lite så här ljus liksom.
Eller hur?
Jag hoppas att komma ut på rätt sätt, men jag är inte med alltså någonting värderande. Det är bara att konstatera att det är väldigt populärt med den här lite så här tjejrösten. Typ. Det är ganska populärt i svensk pop.
Ja. Nej, men det här har varit så spännande. Det har varit, verkligen varit the talk i studion den här veckan.
Men
det är en tjänst som baseras på ChatGPT. Alltså det är liksom koden bakom, eller vad man ska säga. Och sen så heter det musically.lol. Det tycker jag är en rolig webbadress. som man liksom, jag abonnerar på den och sen så skickar jag in en sång, ett sångspår. Alltså jag sjunger in och sen skickar jag in och sen kan jag välja en röst av flera som liksom har, men, som den har pluggat in. Så det är ett antal sångare och sångerskor som har liksom sålt sina röster till den här tjänsten.
Ja, så det är liksom licensierat, det är inte bara att de har rippat, utan det är okej att typ...
Ja, ja, precis. Nej, det är inte för att efterlikna en speciell artist.
Nej.
Eller så. Men för att det här är ju... Anledningen varför jag gör det här, det är att jag jobbar ju så att... Jag skriver ofta en låt eller får en idé och tänker så här, det här vore snyggt om en tjej sjöng.
Mm.
Och så sjunger jag det med liksom min röst eller pitchar det så att det låter Kalle Anka liksom, men hamnar på rätt ton.
Mm.
Och sen om jag vill liksom pitcha det till någon riktigt bra artist, alltså om jag pitchar till en kompis som ska sjunga, då kan den bara så här fatta vad jag menar och komma in och sjunga.
Ah, men
om jag ska pitcha det till en artist som jag beundrar liksom, eller någon som jag inte känner via ett management, så vill jag ju att en tjej sjunger det. För då kan den artisten liksom relatera. Och det brukar kallas för en demosångerska. Eller en demosångare. Okay.
Det visste inte jag. Mm, intressant.
Nej, och då blir ju det liksom ett lager då emellan.
Just det, du ska översätta det för göras. Dem först. Och så ska de översätta det igen liksom.
Precis. Och jag ska ju då betala.
Just
den här sångerskan för att göra demon. Och det är inte bara av snålhet. Det är liksom, eftersom jag är en av ganska få, eller jag är liksom gamla skolan som betalar folk för sitt arbete i min bransch.
Bless you.
Resten blir så här, du får 15% av royalty för bla bla bla. Och så här. Så folk får jobba på väldigt mycket. Så att det försvinner pengar ur den här liksom demosångskassan, det gör att folk inte blir demosångerskor. Utan då blir de liksom topliners, som det heter, eller låtskrivare. Så att då vill de vara med och skriva så att de får en procent även på själva låten.
Aha, okay.
Men jag vill ju skriva klart låten och sen att någon bara sjunger in den så att jag kan pitcha den.
Ah.
Och nu gör jag ju även de få demosångerskarna en jävla björn, eller en otjänst, genom att jag helt tar bort det steget i min arbetsprocess. Det.
Ännu ett jobb som blir onödigt av AI. Mm.
Ja, och det säger ju apokalyptiskt, för att jag inser ju att efter dem så kom de efter de här och så kom de efter de här. Så
ja, precis.
Till slut så är mitt jobb värdelöst också. Men jag ger det 2 år liksom. Att jag, men och det här ställer ju saker och ting på ända på flera sätt. Alltså dels är det väldigt roligt för mig. Jag börjar ju höra andra saker när jag har en tjejröst sjunga mina melodier.
Ja.
För att då börjar jag ju tänka så här, men då kan man göra lite så här och lite stämma så här. Alltså då börjar min fantasi gå igång efter att jag får feedbacken från en tjejröst som sjunger. Så då går jag hör ju inte längre min egen röst. Mm. Så det är ju som att jag liksom får feedback från någon annan.
Ja, precis, kan sitta och titta sig tillbaka och titta liksom på det.
Ja, jag kan tänka mig en annan. Jag tänker inte självkritiskt på den. För det är ju en tjej som sjunger.
Ja, just det.
Och då märker jag att så här, då fick jag en till aha-känsla. Förutom att det är att jag är dömd till undergång inom 2 år. Så är det också att så här, ja men det här är ju jag som får en artificiell intelligens. Alltså liksom jag anpassar min hjärna efter den här botten. Eller liksom, jag har släppt in dig i mitt arbete och börjat samarbeta. Och
ja,
att det
precis.
Sker på ett helt annat stadium än jag var liksom, än jag väntade mig.
För jag menar,
att jag liksom,
ja, för hade det varit
jag börjar ju bete mig mer som maskinen liksom. För att den ska kunna hjälpa mig.
Just det. För jag menar, om det hade varit fortfarande en vanlig sångerska som sjöng, ska du in och jag tänker, då ska man kanske in och peta så, nej men lite mer så här. Alltså då blir du helt andra mekanismer som ska in också. Då ska ni ha en kemi som är så här, han jobbar på Pontus som alltid ska peta på grejer så här, nej men du tröttnar jag på att ändra mer. Nu blir det för dyrt att ändra mer. Nu får vi ta det här. Och sen kanske hon bara, nej men jag har ju hon har ju sin idé om hur saker kan bli. Så hon är ju också en del av processen. Så att på något sätt har du ju tidigare samarbetat med demosångerskan. Även om hon är ett verktyg så har hon ju ändå haft en egen agens någonstans. Som man kanske inte kan stoppa.
Ja.
För det kommer komma automatiskt. Men nu är det ju ett annat samarbete som är liksom, som du säger, med en maskin.
Ja, nej jag lär mig ju ingenting. Och det här var så kul för det här var ungefär samtidigt som jag märkte att när man googlar så här grejer, jag frågade någonting. Helt någonting annat. Så här. Var ligger frisören? Typ. Så kommer det alltid upp såna här förslag. Så här. Andra har också frågat.
Just det.
Känner du igen det?
Ja.
Och de har jag märkt bara senaste veckan. Att det är stavningen på de liksom föreslagna frågorna. Blir sämre och sämre.
Mm-hmm.
För att då är det liksom. Då får man ju plötsligt se. I och med att liksom AI kommer in i de här sökmotorerna och det. Så får man ju se. Människors dåliga stavning.
Jaha, vad de verkligen har sökt. Inte.
Ja, så här, ja, vad är det för, alltså så här, att folk liksom kör så här, nej men jag kan knappt liksom efter.
Nej, jag förstår.
Efterlikna. Men att det är så här felstavat, så att den liksom, det är en grej med så här ChatGPT som är kritiskt nu, att den håller på att försämras. För att den måste ju ta in alla puckade människors beteenden.
Ja, precis. Jag tänkte för att när man pratar om maskinen. Det är en abstrakt idé om att det är, så här, det är en maskin som sitter där ute. Det är ju inte en maskin. Mm. Det är ju all samlad, alltså ackumulerad kunskap som samlas. Mm. Alla andra låtar som har samlats ihop. Och den har blabbat ihop det liksom. Mm. Och skapat något nytt.
Ja.
Det kommer ju från människor från början. Det är ju inte skapat av en maskin. Det är ju bara samlat av en maskin.
Ja. Nej, men så att man skulle nästan, man ser ju framför sig att det kommer komma en så här elit AI som bara har så här, du måste vara medlem i Mensa typ.
Ja, precis. Eller bara att den blir curated tydligare. Alltså bara på en striktare curation. Att de sitter verkligen där och bara väljer ut mer.
Ja, men precis. Typ. Ja. Nej, men det har varit en revolutionerande vecka i alla fall med det här.
Intressant. Nej, för att jag har ju också nämnt tidigare på det att jag har köpt ett verktyg som jag tyckte var för dyrt, så jag vill inte riktigt rekommendera det. Men det är ett ljudverktyg då. Det heter Speechify. Som sagt, jag tycker det är för dyrt. Köp inte det. Det kostar typ 1 000 kronor för ett år. Jag köpte det för att testa. Men, och vill man ha, jag har nog säkert någon sån här länk för billigare om man får skicka till mig. Men Speechify. Men jag tycker faktiskt inte, rekommenderar inte det. Men man kan testa om man vill testa några dagar gratis, så finns det sån här trial. Men Den använder ju också någon slags AI då, eller ChatGPT eller någonting. Men den har också färdiga röster. De har liksom, då, kan man, då har de premiumröster som är betalade. Då är, det
Är det här att man skriver in text?
Ja, förlåt, jag glömde förklara. Det är alltså, den läser antingen upp text. Man kan ladda upp en PDF eller ett dokument, så läser den upp det. Mm. Eller, och då använder den antingen olika röster som de har förmodligen skådespelare har läst in eller på något sätt skapat. Och så, det finns också kändisröster, typ så Snoop Dogg finns exempel, eller han Mr. Big, Mr. Beast, och så några andra kända människor. Gwyneth Paltrow finns också.
Så då läser Mr. Big, den gamla smörsång från 90-talet.
Nej, Mr. Big! Nej, så då läser de upp det här dokumentet. Anledningen till att jag skaffade det var två anledningar. Det ena var att jag ville kunna lyssna på dokument till min skola. Jag pluggar ju också kurser nu för min masterhistoria. Inte helt just nu, ja. Men jag läser ju kurser liksom. Så jag tänkte det var intressant att lyssna på pdf medan jag är ute och promenerar, för att jag skulle få lite motion också. Och inte bara sitta hemma hela tiden. Så det var en anledning. Och den andra, man kan också välja så här ökad hastighet om man vill, typ så, om man vill lyssna lite snabbare. Och så vill jag också lyssna på min egen bok, som är ljudbok. Och lyssna på den. Så det har jag gjort. Men problemet är att den engelsktalande rösterna är ju överlägsna. De är ju mycket mer genomrättade. Det finns typ tre röster på svenska. Och jag tycker inte om någon av dem. Jag tycker de är skitjobbiga allihopa. No offense, Maja. Men alltså, jag gillar inte dem så mycket. Nej. Och de funkar inte riktigt för min bok, om man säger så. Det passar inte riktigt. Men ändå har det varit väldigt intressant att lyssna på. För att, precis som du berättar, jag relaterar mycket till det du säger. För att då kan jag liksom låta den läsa upp ett kapitel och då kan jag höra så här dialogen och så. Den är ju lite dålig i rätt, det blir ju fel betoning som jag sagt tidigare på den, att det blir inte rätt med det här, men ändå att få lite distans till, för då hör jag plötsligt utifrån. Jag lyssnar ju på den här nu plötsligt.
Ja.
Det är en helt annan upplevelse att lyssna på en text än att sitta och läsa den eller skriva den. Så jag känner igen mig lite. Jag tror vi båda två har fått oväntat samarbete med AI som man kanske inte hade tänkt sig.
Det här kom plötsligt alltså. Det är verkligen omkullkastande. För mig öppnar det här väldigt mycket möjligheter. Liksom. Både i hur snabbt jag kan jobba och hur snabbt jag kan liksom förverkliga visioner. Eller vad man ska säga. Och så här, testa grejer också.
Ja, för innan jag blir klar och sen anlita en demosång ska boka in tid. Nu kan du bara säga varje dag.
Och så bara så här, nej men tyvärr Pontus, den här tonarten är alldeles för hög. Och så måste jag liksom göra om hela prodden. Alla såna där liksom, såna risker försvinner lite. Jag brukar vara ganska bra, men jag brukar också missa ibland. Men också i hur jag så här, att andra kommer ju förstå vad min låt är för någonting på ett mycket tidigare stadium.
Ja, du får alltså, ju en annan frihet eftersom, i din komposition liksom.
Ja, och eftersom jag jobbar med daglig ögonblicklig feedback så behöver inte de föreställa sig vad jag menar liksom. Hur jag tänker mig att det ska låta, utan det kommer låta så. Men vilket ju är, det är jäkligt ballt. Men det är också roligt det här du säger om att det låter som en sån här medel svensk artist.
Ja.
För att jag håller verkligen med om att så här, det påminner om det. För att vi filosoferar kring det här, för det, jag tror att det kommer välta branschen på ett annat sätt också. Genom att nu kommer ju, alltså de senaste 5-10 åren så har man ju fixat och trixat och autotunat och gjort framförallt kvinnlig sång väldigt, väldigt perfektionistisk. Alltså helt strömlinjeformad. Till den grad att allting börjar likna varandra mer och mer och mer och mer och mer. Och det är ju roligt att jag jobbar mycket nära en kompis som heter Sebastian Furrer som är producent åt artisten Jäger. Som är en så här indie darling just nu som får priser och P3 och håller på att lanseras i USA och sådär. Hon gör en genre som hon kallar för emotionell rave pop. Och har väldigt stort liksom, PR-genomslag i den termen. Och det hon egentligen har är bara så här, hon har ett eget sound. Alltså ungefär som Robin har till exempel. Så här, Robin har ett eget sound. Men det har börjat bli en så unik grej. Eftersom alla låter likadant. Att om man har ett unikt sound så börjar folk kalla det för en egen genre. Alltså det har liksom förflyttats.
Okej.
Och det här har jag tänkt med just den här autotune fixade. Att vi kommer ju inte ha något dokument från 2010-2020-talet på hur människor sjöng. För alla autotunar.
Mm-hmm.
Och liksom att man har inte så här, ah, men hur var sångstil? Vi vet inte. För att alla bara åkte igenom den här liksom mellanmjölksgeneratorn. Så att det kommer ut på andra sidan och är liksom ganska utan uttryck. Och det är ett coolt sound i sig. Men nu kan ju Pontus de Wolf låta som det här tjejsound.
Ja, exakt.
och det här är liksom ett verktyg som är kanske några månader gammalt. Tänk om 4 år. Och att jag liksom, då kan jag välja mellan 100 olika röster och göra skitläskiga saker, helt ärligt. Och det tar ju bort andra grejer som så här, jag behöver ju inte ens en bra mick. För att den för ju bara över det jag säger och sjunger liksom tonalt då. Och sen så är det perfekt inspelat på den andra sidan. Så att det är liksom, jag kan ju sjunga in i mobilen skramligt. Och så får jag tillbaks en helt ren röst. För den tar inte in liksom någonting av mina omständigheter så att säga. Liksom.
Aha. Alltså du behöver inte ens ha en bra artist. Det är ju det som är det sjukaste. Du kan ju verkligen släppa det här.
Ja, men verkligen. Ja, och jag kan liksom... Ja. Nej, men så att därför tror jag att väldigt, väldigt snart så kommer man jättemycket så här, som sagt, demosångerskarna som redan var på utdöende, de tror jag kommer liksom försvinna mer och mer. De här som gör liksom McDonald's-musik, alltså sånt som strömmar ut ur högtalarna på, alltså så här, artister
lounge.
som gör, ja, exakt, bort med det. Jag tror att man snabbt måste ställa om till att göra en helt osminkad röst. Alltså låta mycket mer naken omedelbart liksom. Så här, bort med effekter, bort med fix. Man måste vara tydlig, så som alla säger att så här, med nya AI-tekniken så måste man vara tydlig med vad som är mänskligt. För det finns ju inte liksom...
Nej, alltså...
det finns ju inga så här imperfekta voice-grejer. Utan de är bara perfekta liksom.
Det har vi pratat om länge på den. Och jag tror fortfarande på den spaningen. Även om inte den riktigt har uppfyllts ännu. Så tror jag att det är bara en tidsfråga innan det kommer uppstå ett extremt stort längtan och behov. Efter lite mer genuina, råa, smutsiga, liksom riktiga upplevelser. Människor och så vidare. Alltså det där är ju bara en tidsfråga innan det blir tydligare, tror jag.
Ja.
Att man märker motreaktion.
För menar, verkligen.
Nu har jag varit borta från Instagram i ett och ett halvt år. Alltså helt borta, stängt av ett konto. Jag tror inte att jag har missat någonting. För att allting är bara upprepning. Jag hör ju aldrig någon som säger någonting intressant. Alltså någon som bara, missade den här grejen. Jag har missat ingenting. Och jag tror det är för att det var ju spännande i början med Instagram exempel. Det var ju så här, alltså spännande nya saker som hände och diskussioner och sådär. Men nu är ju allting bara upprepning. Och som du säger, musiken, det var ett kul sound i början. Nu är det liksom bara upprepning. Jag tror att det är tidsfrågan när folk känner att nu vill jag ha något nytt som är verkligt och genuint och lite smutsigt på något sätt. Så det är nog bara en tidsfråga.
Ja, men jag tror att det redan är över oss. Bara att vi kommer i efterhand fatta vad det är. Som
just
i torsdags, av en händelse då, så var jag på artisten Romy på Kägelbanan.
Ja, just det, som du har pratat om tidigare i podden.
Ja, precis. Jag har det ju tufft nu. På en vecka och på ett poddavsnitt ska jag inrymma både Little Sims konsert i Glasgow som jag var på förra veckan och Romy nu i förrgår. Två av de absolut bästa konserter jag har sett i hela mitt liv.
Men gud, jag måste vara tyst nu så du hinner berätta allting.
Jag måste bara lägga i så här Fredrik Wikingsson växel och börjar prata jättefort. Så
alltså 1,5 procent.
Words per minute. Ja. Men hon alltså, för de som inte vet, jag har ju talat varmt om henne tidigare. Hon släppte en skiva nu i somras tror jag som heter Mid Air. Som har fått liksom fantastiskt gensvar. Den har, och hon sjöng ju tidigare i The XX. Har väldigt så här...
Bandet.
Mörk, liksom unik ID röst och så här. Och sjunger på liksom gammal rave och 90-tals doftande beats och melodier och så här. Och alltså otroligt fin skiva, jättebra artist. Hon sjöng liksom helt utan effekt. på sången. Det var liksom nästan det var liksom en mjuk version av punk typ. Alltså pyttelite reverb så här, så att som man det, men det lät bara så här replokals mick. Alltså jag gick dit med fem av mina yngre producenter. De var helt golvade av den här kaxigheten liksom, att att det var så avskalat liksom. Men det där var, alltså där märkte man, alltså den får ju liksom femmor. Jag säger inte att den var, inte var värd det, men den fyller ju verkligen, hon bland flera fyller upp ett space där det har liksom saknats grejer. Alltså genuinitet, direkthet, liksom publikkontakt, lätthet, alltså rörlighet på något vis. Det var samma sak som så här, igår släppte ju Drake, såg du det? Han släppte ett album för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan.
Nej, det är missat.
Igår släppte han, ja men det var en av mina kompisar hade ju med en låt på den.
Jo, Rich just Baby det, Daddy, berättade
som jag berättade. Igår fredag släppte han 6 låtar till.
Men va?
Som han skrev inom de 5 senaste dagarna. Men alltså han började skriva låtarna i måndags. Och på fredagen så släpper alltså den, jag tycker det är fantastiskt att det är liksom bara, ja men här är jag just nu, ut med det liksom.
Ja.
Att det är noll bearbetning och det är typ bättre låtar än på albumet, vilket ju är liksom signalerar någonting.
Ja, det är bättre, sa du det?
Ja, alltså det är mycket alltså, okej, det är inte så stor skillnad på kvaliteten om man säger så.
Nej, okej.
Okay. Bara är min spontan. Alltså jag är mycket mer intresserad av att höra det här som han skrev i måndag tisdags än det han har bearbetat och filtrerat i några år liksom.
Jag måste bara lägga in en liten tanke här. Apropå då att jag befinner mina processer med min bok. För att nu kan jag verkligen känna så här, om jag sätter mig ner och skriver till, jag bara, men här behövs det lite mer utfyllnad. Då kan jag sätta mig och skriva en sida. Vips liksom, i samma ton, samma stil som resten av boken, och det går jättesnabbt och det låter lika bra som allt det andra i boken, för att jag har gjort så mycket jobb. Så nu har jag hittat den här, det tog mig liksom flera år att hitta rätt röst till boken, alltså nu menar jag både vilket berättarperspektiv och liksom vilken ton och vilket, så här, vilket läge mellan experimentellt och konventionellt och så här. Alltså att hitta den tonen tog mig 3 år liksom. Och nu när jag har den, då kan jag sätta mig och skriva i rätt röst för boken. Alltså det passar in i boken. Och så tänker jag att det kan vara lite med det här Drake också. Han har ju jobbat med den skivan i flera år. Så nu har han ju den rösten i huvudet, alltså det soundet. Ifall det nu är samma sound som han låtarna, ifall han inte har bytt helt. Då är han ju inne i körd i det liksom. Så att du kan ju bara ta en dag och skriva en låt. För att man har jobbat med den i 3 år. Så det blir som en förlängning av det arbetet, om du fattar vad jag menar.
Ja, men du kan väl passa på. Alltså om du släpper din bok, säg att din bok släpps 20 mars.
Ja.
Liksom, 21-27 så åker du till en ö och skriver en till bok liksom, på 7 dagar och släpper den som den är. Det kanske blir ditt mästerverk.
Alltså, ja, men lite det jag menar med det här att jag börjar skriva på nästa bok redan. Och den, det, är liksom, det finns en koppling mellan de här två. Det är inte en helt fristående. Det är lite så jag tänker. Att nu går det väldigt lätt att skriva nästa, för nu har jag redan soundet i huvudet.
Mm. Ja, men exakt. Ja, det är bara att sjunga vidare liksom.
Ja.
Det är väldigt spännande. Men det var ju också spännande tycker jag, apropå att det var mycket, alltså det var en väldigt så här exklusiv spelning. Det roliga var att det är Kägelbanan, jag vet inte om du har varit där, det är våningen ner från Södra Teatern.
Ja gud backen, ja, men det var ju stängt liksom, några år där. Men jag har varit där innan jag
precis
stängde.
Ja. Alltså de var tvungna att stänga för att det var grannar som klagade.
Och vad är du, förstår jag.
Det har man ju hört om i Stockholm. Kul. Nej, men det är hyreslägenheter utanför. Och i hyresrätt så har man mycket starkare talan för så här, miljöstörningar och så. Plus att de hade knappt någon ljudisolering. Så nu har de åtgärdat det och satt upp mycket bättre glas. Men det är liksom en väldigt klubbig lokal som tar kanske 600-800 pers. Mm. Något sånt där, skulle jag säga. Och så att det var ju väldigt unikt. Jag älskar ju såna här spelningar. Jag åker ju över till England för att se små gigs. Liksom, med stora artister. Och den här spelningen sålde slut på ungefär 2 dagar. Så de var ju väldigt nervösa att de skulle dra sig ur. jag pratade med de som styr på Södra Teatern. De var nervösa över att hon skulle dra till en större lokal liksom.
Aha.
För att sälja fler biljetter, säg annexet eller någonting som hade varit liksom mer i proportion med hennes popularitet. Och då hade jag liksom, jag hade inte gått då, kan jag säga.
Nej.
För då brukar det vara,
det är fel stämning.
Det var ett fenomen i förra veckan. Då lanserade de en, där är vänner till mig, så att det, men jag måste komma med kritik. En hyllningskonsert till Peter Mark.
Oj.
Han ska ju inte själv vara med, men han har ju skrivit låtar åt massa människor. Lisa Nilsson och duktiga människor. Så att hon och Mauro Scocco och Thomas Andersson, vi tror är en av de större initiativtagarna, släppte biljetter till en hyllningskonsert på Cirkus. Där alla de ska uppträda med hans låtar. Och det sålde slut på 2 minuter. Det går in så här 1600 pers där. Det fanns uppenbarligen ett sug efter detta.
Oj.
Och då en vecka efter det så kommer det upp då att de flyttar konserten till Tele 2 Arena.
Mm-hmm.
Och alltså jag planerade inte gå på den här konserten, men jag fick ju en, jag fylldes ju med en, alltså ett mörker. Alltså jag brann inombords.
Oj.
För att jag tänkte att om jag hade varit ett Peter Lemark-fan som fått liksom front row placering på Cirkus, då hade det potentiellt kunnat bli liksom så här kvällen i mitt liv.
Mm.
Men de förflyttar den till själlösa, atmosfärlösa Tele 2 Arena. Och nu, kommersiellt gör de ju rätt, för nu har även den sålt ut. Liksom.
Aha,
intresse oj. Finns, men det skäl ju någonting. Om du förstår vad jag menar.
Då kanske man hellre gör så här 5 stycken småspelningar för en megastor typ.
Ja, eller en Cirkus och en Tele 2. Why not?
Aha,
alltså det fanns ju uppenbart liksom köp, tycker jag då. Varför inte låta den exklusiva förbli det den var? Och så,
Om
detta tvistade lärde. Men jag tycker det är så oerhört viktigt att se liksom saker i så här, i en lite för liten miljö eller liksom väldigt exklusivt, och att saker och ting är lite bättre än vad de hade behövt vara liksom. Att
jag
man ser någon artist man älskar på något, på ens bakgård liksom.
Jag har ju aldrig gillat arenakonsert, alltså jag fattar inte riktigt poängen med det, för man ser ju ingenting, alltså det är som om man ser en liten prick typ längst bort.
Ja.
Nu hade du i och för sig, du var ju på Beyoncé och tyckte det var bra, men du stod ju långt fram också i och för sig.
Jo, men hon tyckte publiken var dålig.
Ja.
Alltså, det finns ju en så här, ett väldigt missnöje i så här. Ja, men varför har du det här då? Eller liksom, det är så himla svårt. De är ju alldeles för stora. Det är liksom övergäst. Men man drar in stålar, va?
Jo.
Men det är också därför man har de här enorma skärmarna. För att man står och tittar på skärm, liksom.
Jo. Men jag måste ändå säga att det är ju kul för de här artisterna. Som, det är inte lätt för artister. Alltså, nu kanske inte lider någon extrem nöd på Lisa Nilsson, det vet jag inte alls. Men jag bara menar att jag tycker ändå det är kul. Jag håller med dig i kritiken, absolut. Men jag tycker också det är kul för artister att de får lite cash. Alltså, så.
Alltså, det tycker jag också.
Det undrar jag dem verkligen. Liksom,
ja, alltså jag känner ju människorna bakom.
Jo.
Det har jag inte. Jag bara säger att om jag hade varit en som hade gått, då hade jag nog inte gått på Tele 2.
Nej, precis. För publiken skulle bli det ju lite. Det kan ju ändå... Ja, precis. Det kan jag uppskatta med Edvin Törnblom och Johanna Nordström, de som har Ursäkta podden, som är en av Sveriges största poddar, särskilt för yngre lyssnare. Mm. Och de är ju också väldigt kända som alltså performers nu för tiden. De håller på med
olika... Ja,
de har ju gjort sin sån här Ursäkta live-show som sålde slut. Jag kommer inte ihåg om det var det Cirkus eller var det Glob? Alltså någon jättestor lokal flera gånger.
Ja, det
gånger.
Var väl Avicii Arena, precis.
Avicii Arena, ja. Och nu har jag även Edvin Törnblom haft en show som heter Bögen är lös, som också blivit jättepopulär och sådär.
I
och,
magen heter den.
Vad sa du? I magen.
I magen, inom parentes.
Just det, i
heter
magen.
Den.
Ja, men det jag tänkte säga på det så här. Jag har lyssnat på deras podd. Jag tycker att det jag kan uppskatta väldigt mycket med deras approach det här. Det känns som att de verkligen ger allt. Visst, det är stora lokaler och sånt på det här. Men det är ju lite del av showen ska vara en stor mäktig show, liksom lokal. Och det verkar som att intrycket jag får, i alla fall vad de sagt, är att de lägger extremt mycket pengar på så här, de bästa dansarna, de bästa koreografen, typ så här, Benke Rydman som är så här, en av Sveriges mest kända koreografer, och verkligen gå over the top för att göra det här till en så här skitbra show. De hade ju kunnat de har ju så mycket fans, de hade ju kunnat ställa sig upp och bara ha lite, dra några skämt typ och dansa lite, så hade folk ändå gått dit.
Så är det.
Men de har ändå, då lägger de istället hela budgeten på att få skitduktiga dansare typ. Och det respekterar jag verkligen, någon som, apropå det du säger.
Ja, de förvaltar ju en dröm. Alltså de tar ju chansen.
Ja, just det, liksom. Exakt.
Självklart. Ja, de har ju säkert liksom planerat och siktat på det väldigt länge. Men jag tycker också att de håller podden intern liksom. Alltså den fortsätter vara ett litet format liksom.
Mm.
På något sätt. Och det är lite samma grej. Men åter till kägelbanan. Det som var kul var ju att då var ju, alltså soundet var 90-tal. Det var väldigt liksom Robin. Hon refererade till Robin 4 gånger ungefär.
Oj.
Varningens finger. Robin var där och det fanns väldigt många i publiken som sa: fan vad fett om Robin kommer upp och kör nu. Så att beware Robin. Man ska inte liksom...
Det låg i luften då att hon skulle gå upp, men hon gjorde inte det. Hon ville inte.
Extremt i luften. Ja, men de är också kompisar. Så att,
oj.
Beside the point. Men det som hör till var att det var extremt oväntat hög medelålder på konserten.
Jaha.
Alltså den var kanske på så här 35.
Oj, och hon är ändå yngre, Romy. Eller hon är väl ändå...
Ja... Jag kollar snabbt, nu ska vi se.
Men också lite missed opportunity av Robin, tänker jag. Att hon kunde verkligen vara gått upp i ett surprise performance. Fast det kanske är jobbigt, jag vet ju inte hur det är att uppträda sådär. Det kanske är mycket ansträngning att gå upp och bara lägga lite.
Ja, hon är född 89, så hon är 34. Ja. Så medelåldern var väl exakt på hennes ålder då.
Ja, okej. Okay. Mm.
Men det gjorde ju att det liksom... Jag gick ju med folk, dels mina yngre producenter, men också ett gäng som jag hängde med innan, som kom från liksom rave och 90-talskulturen. Ah. Så att de känner sig väldigt hemma i den här miljön och det. Och att liksom DJ-serna som förvärmde, de spelar typ så här Underworld, Born Slippy.
Det här vet inte jag vad det är. Nu missade du mig. Tappade du mig.
Det är slutlåten i Trainspotting. Den här... kultlåt, liksom. De spelar Rhythm of the Night. Men till skillnad från när jag...
Okej, det vet jag.
Men till skillnad från att jag spelar den liksom lite nostalgiskt på ett bröllop eller en 40-talsfest, så är det här liksom bara rent så här... Ja, men det här är ikonisk musik. De kan liksom spela Barbie Girl och det är bara... Ja, men det är kultur. Det här är den bästa musiken vi vet.
Mm.
Så det har liksom gått ett totalt varv med så här, det här är liksom vi som älskade 90-talet eller the 90s fast det är hippt.
Och jag måste säga
det är
en
liksom
sak.
Credit. Ja,
apropå det här, jag läste precis en text, jag tror det var i Vice, som handlade om att Creed, det här 90-talets bandet, såhär new metal, eller vad man ska kalla det, väldigt töntigt band då, tyckte man ju, väldigt populärt, men väldigt töntigt, har nu fått någon slags revival, att folk börjar lyssna på dem, alltså folk som är lite mer medvetna, liksom, som tycker att Creed har gått från de töntigaste bandet till att vara ganska coolt, och det tror jag, det kan ha mycket att göra med att såhär, det är en såhär, minnet av en såhär enklare tid, i alla fall för vissa grupper i samhället, kanske inte för många minoriteter och så, men för en majoritetsbefolkning i USA så var det väl en enklare tid när man inte blev ifrågasatt, till exempel. Folk hade bättre ekonomi och liksom, det fanns en framtidstro och typ. Mm. Och om man inte tillhörde en förtryckt minoritet så kunde man bara lira på sitt liv utan att behöva ifrågasätta särskilt mycket. Utan det var en enklare tid för vissa då, inte för andra. Men jag tror det kan vara mycket sånt som får en att längta efter den där 90-talskänslan.
Ja, men verkligen. Plus att alltså, de yngre i min studio som är så här 23, de älskar ju till exempel Moby eller Enya.
Aha,
eller liksom den tönt musiken från vår tid.
Just som, det.
Men att det är liksom, det tycker de är så här oerhörda pionjärer i samplingsmusik eller i liksom i så här mode. Att det är liksom sån Det är sånt som de vill göra. Så det kan ju, där har jag också en roll. Att jag kan ju provida det. Men jag blir ju som den här gubben som så här, sa till mig att liksom, ja men ni vet väl att den här musiken är gjord som ett skämt, typ.
Ja.
Eller liksom, ungefär som när man var så här, gick i läderjacka och lät håret växa ut och lyssnade på 70-talsrock som var så här helt otänkbar att lyssna på 70-talet. För att det liksom var, det här bandet var ett skämt liksom.
Just
alltså
det.
Nu älskar ju folk så här Phil Collins typ.
Ja.
Så att jag får ju vända lite där och liksom tänka att ja, det är inte Beastie Boys som kommer impa, utan det är liksom de här klassiska casen av smörigt typ.
Ja, men för att ja, delvis. Men sen tänker jag också lite för att återknyta till det vi pratade om i början, att det är ju inte alltid, man har ju någonstans ett val, tänker jag, när man skapar kultur. Att antingen så fokuserar man på att passa in i sin egen tid och verkligen så här, slå an till någonting som är nuvarande soundet. Pratar vi musik kanske det är då att göra det här perfekta tjejrösten och så vidare. Och det finns ju en risk då att det är inte det folk kommer komma ihåg i efterhand, för att det är alldeles för mycket likt. Det är bara en del av en massa liksom. Det har inte det här egna. Eller så får man ju välja då att göra sin grej och sitt sound och sen hoppas att det är någonstans hitta hem. Det kanske inte är rätt för den här tiden, men det kanske är rätt för en annan tid. Att man får man vet ju aldrig, men man kan ju hoppas att så här, någon gång kommer mitt sound att bli populärt.
Ja, verkligen.
Även om det inte riktigt funkar just nu, till exempel. Så kan det ju vara. Alltså, Phil Collins är ju cool plötsligt, som du säger. Och han har väl aldrig varit cool i sitt liv. Så att, det vet man ju inte.
Jag har en cool Phil Collins-historia, men den innefattar Beatles. Orkar du med den?
Ja, det kan jag nog, stå ut.
Det är att när de splittar, dels så är det charmigt för att han fanns med i publiken i den här A Hard Day's Night-filmen. Så han var liksom och såg dem när han var typ 12.
Aha,
och finns med på film.
Oj.
Och sen när Beatles splittrade så gjorde ju alla soloalbum. George Harrison gjorde den här trippelskivan All Things Must Pass med My Sweet Lord, bland annat.
Okay. Mm.
Och då hade han en massa musiker som han tog in. Eric Clapton, Ringo Starr var med. Och en ung, lovande slagverkare som hette Phil Collins.
Nej.
som liksom älskade George Harrison och Beatles. Så att han la liksom slagverk på en låt. Sen köpte han hem skivan, lyssnade på den. Då hade de tagit en annan version av den låten som inte innehöll slagverk. Så han var ju knäckt där 1971. Och sen 86 eller 88 eller någonting, när han har slagit igenom med Genesis, är en superkänd trummis, Phil Collins alltså.
Mm.
Och även slagit igenom som soloartist, så får han ny kontakt med George Harrison. Och berättar att så här, ja, men jag var faktiskt med på dina inspelningssessions där. Men ni valde inte ut den versionen.
Mm.
Men då sa George så här, ja men fan, då ska jag kolla om den finns kvar. För vi håller på och remasterar och går igenom tejperna så här. Så vi kanske har kvar den tagningen, så kan jag skicka den till dig.
Mm.
Och då blir Phil Collins glad och får efter några veckor hem en kassett. Där han lyssnar på den liksom inspelningen. Och så hör han att så här, ja, jag kanske minns fel. För att så här, percussion-delen, slagverket, är ganska off. Det är ganska dåligt. Liksom. Det är dåligt timing. Och så hör han plötsligt till en förfäran George Harrisons röst som säger så här, this percussionist, we have to kill it. He's destroying the session.
Nej!
Från 1971 då. Och då blir, alltså han blir ju helt knäckt och ringer och ber om ursäkt till George Harrison då, 1988. Varpå George säger, I got you, didn't I? För då har han liksom spelat in ett nytt då, dåligt.
Nej.
Så medvetet dåligt, bara för att pranka.
Nej, han Phil prankade Collins. Honom.
Ja, så det är ganska, det är en rolig historia tycker jag. Ja. Sköning. Ja. Oh, varvet runt.
Fick han originalet sen då? Vet du det?
Det tror jag han fick.
Oh. Ja. Slutet gott, allting gott.
Ja.
Kanto, you got something to say?
Ja, nej men det var, jag ville egentligen prata om Little Sims också, men den här var liksom mer kulturell relevant. Fast Little Sims var då, alltså hon är bästa rapparen i världen. Det är liksom allt jag kan säga om den människan. Det var en så jävla fantastisk konsert. Och Glasgow-publiken var ju något i särklass och se musik tillsammans med. För den var ju liksom, den är tydligen omtalat bäst liksom. Det var väldigt roligt. Men jag tänkte inte prata så mycket om den och hennes relation till grime-historien. Den här hiphop-kulturen. Det får jag spara till nästa gång. För jag såg en fet dokumentär med när jag var där. Om grime också.
Okay. Mm.
Dizzy Rascal och Storms och alla de där. Men jag tänkte tipsa om tre böcker som innefattar AI. Fast som är skrivna under 1900-talet.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Mm. För jag köpte dem i en bokhandel där. För de hade så här special retroutgåvor som kostar 10 pund styck. Så tre böcker, det blir väl typ 5000 kronor. Jag har inte kollat växelkurskursen, men den är usel.
Ja, vi har inte mycket pengar i Sverige nu. Nej. Mm.
Nej, men då vill jag tipsa om. En bok heter The Body Snatchers av författaren Jack Finney. Mm. Som utspelar sig då tidigt 1900-tal, eller mitten ungefär. Jag tror det är under kalla kriget. Så börjar folk i en stad bete sig så här omänskligt. Alltså de är kalla och opersonliga. Och det visar sig att det är några liksom växter, några alienväxter som så här tar över människors personlighet och äter upp deras hjärnor. Så det är lite AI över den. Mm. Body Snatchers. Och sen har vi Philip K. Dick har skrivit boken The Man in the High Castle.
Mm.
Som är då alternativ historia eller science fiction om att nazisterna segrar i andra världskriget. Och,
men är det inte den som också filmatiserats av Quentin Tarantino som är den här filmen?
Nära, men den går på Amazon som tv-serie.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Så att den går att avnjuta även där, men jag har hört att den är lite vacklande i kvalitet. Men jag ska ändå se den och nu framförallt läsa den. Och den sena författaren Philip K. Dick som har skrivit den elegantaste sci-fi-titeln som någonsin existerat, nämligen Do Androids Dream of Electric Sheep? Och det är alltså förlagen till Blade Runner.
Men du, nu sa du Philip K. Dick två gånger, var det meningen?
Nej, det sa jag inte. Nej, men det är samma. Det hade jag inte ens tänkt på.
Nej, okay.
Vilken duktig författare.
För du sa det liksom, så här, okej, jag tänkte det.
Mm. Ja, vad kul, det hade jag inte ens tänkt på. Det behövde jag din hjälp för att tack för att du får mig att framstå som klokare än vad jag är.
Nej, men jag har faktiskt aldrig läst honom. Jag känner ju till honom väl. Alltså, han är ju väldigt känd i så här med litterär science fiction. Alltså, han skriver någonting som ändå har respekt i litteraturvärlden. Fast det är ändå en slags sci-fi. Så. Mm.
Ja, det här lite var som liksom på hyllan Sci-fi with Brains.
Ja, men lite som Ursula L. Guin. Eller Guin, hur uttalar man det? Hon är ju lite jättebra. Samma kategori. Jag har inte läst henne heller. Jag har aldrig varit så intresserad av sci-fi. Men det är lite samma kategori, tänker jag. Att så här, lite mer intellektuell sci-fi, eller man ska säga.
Ja, jag läste hennes fantasy-kvadrologi, alltså The Earthsea Quartet, som handlar om en magiker som är otrolig, också en superklassiker.
Har vi lite tips för dem som vill fördjupa sig i det här?
Ja, och där har man ju, alltså med Blade Runner har man ju en länk till Robin också, för att hon, avslutningsmonologen där som Rutger Hauer som spelar AI-roboten, han har ju sin slutmonolog i regnet där och säger någonting i stil med parafras It's good that tears never show in the pouring rain. Som ju är inledningen på Robins låt Be Mine. Som du känner till. It's a good thing tears never show in the pouring rain. Det tror jag hon fick därifrån, spaning.
Ja, det är faktiskt en fråga. Hur mycket får man låna och sno utan att det är för mycket? För det tänker jag ju på mycket nu när jag är i sluttampen av boken. För det är mycket så här, plugga in lite grejer som jag vill ha med. Typ så här, här är en fin metafor eller här är en fin liknelse. Som man kanske har tagit eller inspirerat av någon annan. Läser någon dikt någonstans. Mm. Och så kanske man tar några ord ur den meningen. Eller så här. Och jag skäms ju inte för det. Alltså jag skulle man bara, ja, gud vad kul, det här är citerat av den här personen. Men ofta är det ju inte ett direkt citat, ofta är det bara att man kanske tar två ord, eller så, något ord. Men det här var en fin liknelse, eller det här var en fin kombination av två ord. Och då blir det så här, hur mycket är det fel? Eller är det, jag tycker det är mer som en hyllning. Alltså att ja, man vill, ja. Men det är lite som en musik, tänker jag. Hur mycket får man, det har vi pratat om förut, hur mycket får man låna? Men
jag tycker, så här, jag har en solklar åsikt där, att om man tar från ett annat medium så är det hommage. Och då blir det liksom något nytt och spännande.
Mm.
Så att jag tycker bara, om du snor från en låt till exempel, så tycker jag du bara ska köra. Vilket för mig in på nästa tanke, för att avslutningsvis så vill jag bara säga att något som är extremt viktigt i fallet Romy och hennes musik, det är att texterna är fantastiska. Alltså att de är små betraktelser, små historier, väldigt personliga. Alltså hon skriver bara utifrån sina egna tankar. Och det är också en grej som är lite förlorad inom svensk musik, tycker jag. Att det liksom är, det tillhör de bästa. Alltså Veronica Maggio sjunger, hon har ett helt unikt språk, uttryck, formspråk, stil och allt sånt där. Hon är toppen. Mm. Men väldigt många av de här liksom, som får pitchlåtar eller session,
ja, just det,
jobbar fram, får en väldigt så här, slät liksom.
Det blir lite en effekt av den här professionaliseringen av musikbranschen, att allting ska vara så många kockar typ.
Just det.
Att det är svårt att ha det egna soundet.
Ja. Men jag hade en tanke nu när jag skriver så mycket. Alltså jag skriver ju ofta musik snabbare än text till exempel. Även fast jag älskar att skriva text. Men skulle inte du ha lust att bidra med någonting till min musik?
Ja, vad kul.
Alltså nu när du är klar med din bok. Jag har velat vänta lite med den frågan.
Nej, men det var jättekul.
Så att du inte ska...
Alltså jag har ju skrivit jättemycket låtar i mitt liv. Jag hade ju ett band när jag var yngre, vi spelade in två skivor. Men det var ju mest bara för att jag sjöng ju, fast jag sjöng inte så bra. Men det var ju mest för att någon var tvungen att sjunga. Jag vill ju bara skriva låtar. Alltså jag tycker det är kul att skriva låtar. Så det skulle jag jättegärna vilja.
Ja.
Ja.
Ja, men så att det inte är liksom bara så här rimskola. Utan att det kommer in något. För då, alltså, det hör ju till att då kan jag omvandla det. Jag behöver inte sjunga dina meningar totalt. Men det kan ju vara att liksom... utbyte som kommer väldigt lätt.
Men
man vet inte, vi får testa.
Ah, vad kul! Ja, men det blir jag peppad alltså. Det kanske blir nästa projekt nu då.
Det är roligt.
Ja, to be continued. Vi får spela upp sen i podden. Men ska vi gå ut nu på en Romy-låt? Nu vill man ju höra lite när du pratat så mycket om det.
Ah, det gör vi. Alltså, hon har ju pratat sig varm här under PR-veckorna om en låt som heter Enjoy Your Life.
Mm.
Så, som heter, som hon faktiskt... Det är det hon har berättat om i P3, bland annat, att hon, när hon var med Robin i Sverige senast, hon var i Sverige, så gick de på en konsert av en, jag tror det var en brasiliansk eller spansk artist, där en textrad är liksom, when I was young my mother said to me, enjoy your life, eller något sånt där. Och så är hon bara så här, so I also wrote a song that's called Enjoy Your Life.
Aha, och så
bara tar den, rycker den textraden rakt av. Så man behöver ju inte byta ett medium helt. Man kan ju också bara byta genre lite så här.
Mm.
Att det är så här. Ja, det är ingen av mina fans skulle liksom hitta eller ens uppskatta den här musiken. Men nu när jag tar in den så blir det liksom en grej.
Ja, det är sant.
Så vi kör väl den grejen. Enjoy your life med Romy.
Enjoy your life. Okej, och vi hörs om någon vecka eller så. Och tills dess vill man supporta oss, får man jättegärna göra en liten recension eller en liten stjärna om podden.
Verkligen.
Eller skicka ett meddelande eller typ läs min bok, lyssna på Pontus musik, sånt som gör oss glada.
Om man vill förgylla sitt eget liv så kan man lyssna på min musik och läsa din bok och texter.
Varsågoda. Och vi ses då.
Fett.
Hej då.
Bra.
Hej då.
Hej då.